Mitt namn är Pontus Wittermark och jag tänkte berätta lite grann om Windows 10-utveckling. Så tanken är egentligen att vi går igenom de här liksom, de mest grundläggande grejerna som ni behöver för att komma igång och vad som kan vara så här, viktigt att veta i början och vad man ofta kör fast på. Jag kan börja med att säga att jag jobbar inte på Microsoft utan jag har ett företag som heter Warm Kitten. Och det jag gör egentligen så där tudelat, jag håller på med ASP.NET och jag håller på med Windows-utveckling. Mycket kurs och en hel del konsulting. Så jag har ingen PowerPoint-slide eller någonting utan jag tänkte ta det lite mer spontant. Så det första som kan vara värt att fråga sig är om det är värt att lära sig det här med Windows 10-utveckling. Vad tycker Dag?
Självklart.
Självklart. Jag gillar ju det här med apputveckling så att jag var ganska snabb på att hoppa på när Microsoft kom med Windows 8-världen och sen så 8.1 och så höll jag på och sen så nu med 10 och sånt där. Så om man ska börja med att motivera varför det här kan vara värt så kan vi ställa oss den frågan. Det är inte självklart att det är värt att göra det. Om man säger att Windows 8-världen i den svängen så skulle jag inte säga att det var värt att göra det. Inte i 8.1 heller. Nu så börjar det kännas som att det antagligen är värt att göra det. Vad ligger vi? Är det 50 miljoner installationer roundabout? Finns det någon Microsoft-människa som har en uppdaterad siffra på det? Någonting sånt. Så bara i installationsbaser så börjar det kännas som att det finns tillräckligt många människor som kommer att göra den här uppgraderingen för att det ska kännas värt för oss att sätta oss in i det här. Så sen skulle jag säga att det vi tittar på nu här, det här är ju en standard Windows 10, liksom en gammal Dell-dator från 5 år sedan. Så här kör jag med mus och keyboard och grejer. Så det här är ju den största liksom, kandidaten, den största plattformen där Windows 10 kommer installeras, i alla fall vad vi vet nu. Men sen så har vi också Windows Mobile, så telefonerna. Som vi kommer köra i princip samma OS. Vi har det här HoloLens som kommer köra motsvarande. Och säkert så kommer det fler grejer. Missar jag någon? Vi har IoT också va? Som ska pratas om när jag är färdig egentligen. Så det finns flera och det känns som att det kommer att komma ännu fler i framtiden. Xbox ja. Hur 17 kunde jag glömma Xbox? Det är den coolaste av allihopa. Så Xboxen känns ju som en enabler som jag har sett fram emot den hur länge som helst. Så att det känns som att det, om man tänker så här marknadsmässigt så här, hur många människor vi kan targeta med vår applikation så börjar det kännas värt. Och sen som man tänker ur vårt eget perspektiv som utvecklare så är det här första gången där det börjar kännas värt också ska jag säga. Så att man i Windows 8 och skrev appar så var det ganska jobbigt om man höll på med SAML och sånt här. För då var det verkligen så här ett separat projekt för telefonen, ett separat projekt för den här desktopvärlden. Och man kunde, väldigt mycket hack man fick göra för att dela kod och sådana här saker. Och det kändes ingen vidare egentligen. 8.1, då känns det som att allting började hända. Då kunde vi ha egentligen ett delat projekt och så sa vi att okay, jag vill ha ett telefonprojekt, jag vill ha ett desktopprojekt och jag vill att de ska dela allting som ligger här. Så kunde vi trycka in kanske lugnt 90% där. Så dela både logik och dela markup, det vill säga då den här SAML-historien. Så då började det bli ganska trevligt. Men det var fortfarande så att vi hade ett projekt per target så att säga. Nu i den här världen så slipper vi allt här. Så nu så är det trevligt på riktigt ur utvecklingsperspektiv. Så nu är det ett projekt vi behöver. Och det projektets output kan vi köra egentligen på en telefon eller på en Xbox eller på en desktop. Och det är ganska härligt för det gör att vi slipper hålla på och krångla egentligen. Så att det känns som att allt det där har börjat fungera ganska bra. Får man se en hand upp på alla hur många det är som har byggt såna här Windows 8 eller 8.1 eller Windows 10 appar? Okej, okay. Det är kanske en 20% eller något sånt där bara. Får man se en hand upp på de som har koll på det här när jag säger SAML? Hur många vet vad det betyder? Ja, det är typ 40%, 50 kanske högst. Så det är viktigt att poängtera det att ur utvecklarens perspektiv så finns det någonting som har funnits egentligen från Windows 8 som finns på den här plattformen som inte finns på de andra plattformarna som är fantastiskt. Och det är att här kan vi bygga grejerna med egentligen vilket spår vi vill. Jag kommer att prata idag om C-sharp och såna här saker. C-sharp och SAML. Eller prata och prata. Jag kommer inte fokusera mycket på SAML egentligen, men jag kommer att välja det spåret så att säga. Vi hade ju också kunnat valt VB.net och SAML. Funkar lika bra. Eller C++ och SAML. Om man kan stava. Man skulle också kunna hålla på med JavaScript och HTML istället. Så det här SAML står för, vad står det för? Extensible Application, Markup Language. Någonting sånt, Extensible, har för mig. Och är jätteroligt och jättehärligt. Och någonting som vi kanske borde ha en egen session på egentligen. Men jag kommer att droppa lite grann sånt. I princip så, jag brukar säga att det är som ett tyskt HTML. Alla taggar måste avslutas. Allting är logiskt namngivet istället för galet namngivet. Och det mappar 1-1 emot klasser och properties och event. Så allting är väldigt strukturerat. Så då ska vi se. Det jag tänkte vi skulle göra här. Och vi har inte superlång tid på oss. Men jag tänkte jag ska skapa ett projekt. Och bara analysera lite grann. Vad finns i projektet? Hur gör jag för att deploya saker till telefonen, om jag vill göra för att sniffa telefonspecifika saker, om jag vill göra skicka ett sms eller någonting sånt där som man kanske kan göra från telefonen men inte från desktopen. Har jag mer för roligt? Sådana här saker som någonting som dyker upp väldigt tidigt när man är ny för det här, det är då WinRT-tänket. Windows Runtime och det här med async och lite sånt där. Så jag ska nämna lite den här asynkrona programmeringsmodellen som finns i den här världen. Så jag har startat en Visual Studio här och kickat igång en emulator här. Men jag har inte byggt någon applikation eller någonting sånt där. Så att vi gör allting från scratch. Så jag hoppar in här och säger New Project. Så här har vi Visual Studio 2015. Och jag har installerat de här då Windows 10 extensionerna som ni får installera. Och allt det här finns och är släppt. RTM, inga konstigheter. Så jag tar och säger att jag vill ha en blank applikation. Den kan få heta test-app. Och nu väljer jag i C-sharp här. Men som sagt, vi hade kunnat valt vad 17 som helst egentligen. Alla de här grejerna. Plus JavaScript och grejer. Så det som kan vara värt att nämna också om ni har jobbat med det här tidigare, de 30% av er som har jobbat med det här tidigare, är att Nuget är lite upphottat här. Allting ser lite annorlunda ut. Nuget är ett sånt här paketeringssystem då som används i Visual Studio för att bara säga att jag vill ladda ner massa DLL-er kanske och jacka in dem i mitt projekt. Men jag pallar inte att gå ut på en sökmotor och skriva namnet på dem och sen ladda ner en zip-fil och ta reda på var ska jag referera vad, var placerar jag mina grejer. Va? Så att vi ser när vi skapar ett projekt här så har vi redan ett drös nuget paket här. Så att de har redan dragit in då någonting som heter Application Insights som är ett jättetrevligt sätt att spåra vad användarna i vår applikation gör så att vi kan följa dem, hur navigerar de klickar där och sen så går de där och sen så får de ett exception och såna här saker. Det är någonting som vi borde kolla på. Så att Application Insights finns färdigriggat här från början, vilket är ganska schysst. Vi kommer att få när man kör den här applikationen x antal gånger så får man en liten alert här i Visual Studio som säger att nu har vi samlat in data från den här Application Insights. Så klicka här så kan du hoppa in på Azure och se vad som har hänt. Så får vi se lite roliga grafer och grejer. Vi ser också en referens till Universal Windows. Och den där referensen är egentligen då referensen som gäller då för alla olika Windows plattformar. Så för desktop och telefon och Xbox och allt vad det kan vara, så är det den där som gäller. Så den är verkligen universell. Så den finns inbakad då i Windows 10. Så om vi börjar med att göra så här, att jag hoppar ut här igen. Vi har fått lite olika artefakter här i det här projektet, så att jag har en main page SAML. Så där är det tänkt att vi ska skriva den här tyska HTML:en. Och vi har en app SAML. Där kan vi lägga såna här saker som globala resurser och som styles i princip, sånt här som vi vill referera. Så säkert har många jobbat med webben och sånt här. Här skulle vi lägga in i princip såna här saker som CSS styles. SAML är extremt kompetent med vad man kan göra jämfört med CSS. Men vi kan bara komma ihåg det, att här lägger vi allting som vi vill ha access till globalt. Vi har en liten code behind där, app.saml.cs. Och då är det en modell som påminner väldigt mycket om webforms eller winforms eller WPF. Vi har alltså en code behind för varje sån här SAML-fil. Och den här code behinden representerar applikationerna. Det vill säga att den heter app, den ärver från application. Så här gör vi alla de här applikationsglobala sakerna. Så här ser vi till exempel att application insights initieras här. On launched, så vi har möjlighet att göra någon, säga så här att nu startar applikationen, så nu vill jag göra någonting viktigt här. Registrera någonting, initiera någonting annat. Sen så har vi en annan viktig fil här, och det är den här package.appxmanifest. Som det äntligen nu har kommit en designer till, så att man slipper se en läskig XML-fil. Så här ser vi en massa metadata om vår applikation. Metadata som är superviktig när vi laddar upp det här till storen sen. Som talar om såna här saker som vad heter applikationen, var startar allting och sånt här. Visuella assets. Vi har en liten assets-mapp. Om vi kikar nere i Solution Explorer så finns det en assets-mapp. Och där finns det lite bilder och sånt här. Som kommer användas som tiles och sånt där på startskärmarna. Vi kan även specificera såna här saker som capabilities. Vi ser att den här rackaren står inställd på att jag vill kunna komma ut på nätet som en klient. Det vill säga jag vill kunna göra HTTP-anrop utan att applikationen ska börja gnälla. Så det är redan förkryssat. Men vi kan se också att om jag skulle vilja göra såna här saker som att jag vill kunna komma åt mikrofonen till exempel, då måste jag checka i det här, va? Det är så vi egentligen ber om användarens consent. Det betyder att när användaren laddar ner applikationen så får man en liten ruta som säger, är det okej att den här applikationen gör X, Y och Z? Så all den här metadatan är superviktig att ha lite koll på. För det är inte alltid så logiskt när man sitter och programmerar och försöker komma åt, vi säger, mikrofon-API. Då brukar inte exceptionet som man får säga så här att du ska nu gå in i capabilities och slå på det här. Utan det är lite roundabout där, så man får sitta och mecka lite och sen kommer man på just det där är någonting som man faktiskt måste be om ursäkt eller be om rättighet för. Om jag hoppar in i den här main page SAML här, så tar jag och skapar en knapp här. Så jag säger att jag har en button. Vi kan säga att det ska stå någonting kul på den. Vi säger go. Vi kan också ta och säga här att när någon klickar på den så gör vi någonting kul här. Så jag säger skapa en ny sån här eventhanterare åt mig. Så skapar någonting som heter buttonclick. Så main page SAML kommer ha en code behind precis så som app SAML har. Så att där har vi nu skapat en liten klickhanterare då. När jag satt i SAML-filen där och gjorde de här sakerna nu, så att jag skrev det för hand. Det finns utmärkta designers, det vill säga så drag and drop designers i Visual Studio där vi kan göra det här. Jag är bara van vid att göra det för hand egentligen. Så det första jag tänkte vi skulle kolla på här är, ja, vi kan börja med att testköra applikationen en gång och bara se den exekveras. För det är också ganska viktigt. Vi ser här där uppe då att där står det en liten drop-down här, x86, och det står local machine. Om jag har det inställt här och kör en control FN för att testköra applikationen, då säger jag alltså att jag vill kompilera den här till arkitekturen x86 och jag vill exekvera den på den här lokala maskinen. Så eftersom jag kör en Windows 10 här så funkar det. Så där har vi vår applikation och vi har fått vår knapp. Vi kan klicka på den och det händer inte så mycket. Så om jag vill köra den där istället då i en emulator, så kan jag välja det. Jag säger Mobile Emulator där, kör en Ctrl-Fn, så kommer applikationen att exekveras i den här istället då. Om vi har en Windows Phone som är ikopplad med en USB, så kan vi bara säga device i den där listan, så kommer den att tryckas ut på devicen, och så kan vi testa och sitta och sätta breakpoints och se att allting funkar som det ska. Och det här med att det som funkar i desktop Windows funkar i mobile Windows, det kan vi lita på. Det behöver vi inte oroa oss för. Nu så finns det inte det här olika projekt och olika historier, utan vi ser att vi har precis ett projekt här, va? Den kommer att trycka ut precis en sån här fil, en APEX som det heter. Och den filen kommer att innehålla då Samlen, C-sharpen, alla mina assets och allting. Och den här metadatan i form av vårt manifest. Så det första som jag tänkte vi ska göra när vi klickar på knappen här, det är att kika lite grann på det här med asynkbitarna. Jag tar och lägger den. Centrerar den bara så det blir lite gulligare. För när man kör de här grejerna så märker man, när man sitter i Windows 10-appar, så märker man väldigt ofta att väldigt många av de API:er som vi behöver anropa är asynkrona. Ska vi se vad jag har fått här. Application main file must be named. Intressant. Application main file must be named app.saml. Den ligger bra där den ligger, tycker jag. Här ska vi initialize hela grejen. Flyttad. Ja, jag flyttade app. X. Jag råkade drag and droppa ut den i assets-mappen. Boom. Boom, boom, boom. Så, som sagt då, om vi säger nu att det jag vill göra här är att när man klickar på knappen så vill jag sticka ut på internet, ladda ner lite JSON-data och visa upp någonting i min applikation. Då kommer vi märka det här med att okej, det API:t är asynkront. Så det är det första man bumpar in egentligen. Så vi tar och kikar på det. Om jag skulle göra någonting sånt. Då finns det en klass som heter HTTP-client här. Så om jag kör en kontrollpunkt här, så hittar vi att Visual Studio vet att det, den klassen ligger i det här namespace. Så att jag säger typ var client är lika med new HTTP-client. Säger vi. Och så kikar vi på det API, så ser vi att där finns det en get string async. Så vi ser att den heter egentligen, den är suffixad med det här async. Det betyder att den här ska vara implementerad på ett sådant sätt att den har keywordet som heter async på sig. Så att om vi ställer oss där och trycker F12, så ser vi att vi kommer till en, någonting som är public. Vi ser att den returnerar en task of string. En task of string betyder att det här kommer inte returnera en sträng. Den kommer returnera en liten, ett litet jobb. Så task är ett jobb som när den körs kommer att ge oss en sträng. Så vi tar och bara fyller i först att jag vill gå någonstans. Jag vill säga så här att du ska anropa HTTP colon och så sticker vi till jsonip.com. En liten trevlig tjänst som ger oss JSON-strängen som talar om det här är ditt IP-nummer. Så eftersom den returnerar då en sån här task. Vi ser att den är awaitable här. Den ger oss en task av string. Då får vi säga här egentligen att eftersom jag inte vill gå vidare här. För det jag vill göra på nästa rad, det är egentligen att mecka med JSON. Då vill jag ta den där JSON och konvertera den till en typ och sån här, så att jag kan använda den på något vettigt sätt. Men jag vill inte att den raden ska köras förrän den här raden är färdig. Så att då får vi ta och använda det här med await. Så om jag säger då att jag förväntar mig JSON tillbaka, så jag döper min variabel till det. Och så säger jag await client get string async. Då börjar den klaga här och säger att det finns lite, har lite problem med det här. Await kan bara användas om att om metoden själv är async. Så att jag får gå upp på min eventhanterare här och markera den som async egentligen för att det här ska fungera. Det kan vara värt att komma ihåg att när ni skapar asynkrona saker så ska vi egentligen inte vara void, va? Vi ska returnera en task. För det första när vi returnerar en task, det är då vi säger att du kan vänta in mig. Du kan vänta in min körning. Som det är nu så har vi bara sagt egentligen att den här metoden är en fire and forget. Tyvärr så är det så att vi måste göra så i det här fallet eftersom det här är ju en eventhanterare. Så den här signaturen får vi inte ändra på, va? Det måste vara void. Men det är helt okej. Okay. Klickeventet behöver inte vänta in att allt det här har skett förrän den liksom är nöjd. Nu så har vi gjort allt vi behöver. Nu har vi fått tillbaka en task. Eftersom vi har väntat den så är tasken exekverad. Så om jag tar bort await här, då kommer vi få en task tillbaka. Vi kan hovra över var här, då ser jag att vi har en task. Men om vi lägger in await där, då ser vi att då har vi fått en string, va? Så nu så är det bara att parsa den där strängen, va? Och att parsa sådana här strängar, det finns ju ett trevligt bibliotek där. Jag tänkte att vi drar ner det här json.net. Och jag nämnde att det har hänt ganska mycket med den här NuGet-historien. Nu finns det en project.json. Har ni kikat på den nya, den senaste inkarnationen av ASP.NET så har ni kanske sett det här tidigare. Här ser vi de här egentligen NuGet-paketen som vi har dragit ner. Så här kan vi ta och antingen så kan vi bara högerklicka projektet och säga manage NuGet packages. Jag kan också gå in i den här konsolen och säga dra ner exakt det här NuGet-paketet. Men jag kan också ta och göra såna här saker. Om jag säger Newtonsoft, men jag bara börjar skriva det här, så ser vi att här har vi IntelliSense på egentligen det som finns i biblioteket, i NuGet-katalogen så att säga. Så vi ser att det finns en Newtonsoft.json som är det här paketet jag vill ha. Och vi ser att där har de lite olika versioner, så jag tar den senaste, låter väl bra. Så om vi kompilerar det här nu så ser vi att nu börjar den jobba lite grann. Så att den drog ner det här paketet nu. Så vi ser här i våra referenser så har det nu lagts till då Newtonsoft.json där uppe. Så att nu har vi den delen är refererad och färdig att arbeta med. Så vi gör någonting sånt här att jag börjar med att sätta en liten breakpoint där. Jag slår tillbaka så att vi gör det här i vår lokala maskin. Så blir det lite snabbare än emulatorn. För det jag vill göra nu är egentligen att fixa en liten JSON-representation av den där rackaren. Så vi vill kolla vad vi får tillbaka. Så jag klickar på Go. Eftersom jag har satt en breakpoint så hamnar vi där. Så jag klickar F10 för att stega vidare här till nästa rad. Så ser vi att den här JSON:en är det vi har fått här. Så att det här är det som den här tjänsten har gett oss egentligen. Så den har gett oss vårt IP och lite metadata kring det. Det finns en rolig funktion i Visual Studio som låter oss ta den där JSON:en nu och hantera den på ett kul sätt. Så om jag säger edit, paste special här, så kan vi säga paste JSON as classes. Så tar den och skapar någonting. Den hittade inte något kul namn där, så den döpte den till root object. Så att jag kallar den här för typ IP response. Och vi ser att den har lite för C-sharp-utvecklare läskig casing, så att jag kan inte leva med det, så att jag tar och fixar det. Så där är någonting. Och så tar vi nu och konverterar vår JSON till en sån där. Så att nu så vill jag använda JSON.net-biblioteket. Så jag kör en klass som heter JSON Convert som vi hittar i Newtonsoft.json. Alla de här IntelliSense och allt det här som jag får här, jag använder inte ReSharper här, utan allting är bara inbyggt i Visual Studio 2015. Och så säger vi att jag vill deserialize object. Så jag vill ha ut en IP-response utav följande JSON. Så, någonting. Det där känns som att där har vi lyckats med den. Om det var så att vi hade fått jättemycket JSON tillbaka, så att det hade varit en megabyte JSON som vi hade fått tillbaka, då hade vi gärna kört ett asynkront anrop där också. För hela anledningen till att vissa API:er är asynkrona, det är att de förväntas kunna ta längre än 50 millisekunder. Så i den här det här API:et som alltså heter WinRT, samma API som vi använder egentligen, det är lite modifierat men samma som används i 8 och 8.1. Så är det så att allting som kan ta tid implementeras som awaitable. Bara för att vi inte vill hänga UI-tråden och göra såna här liksom, applikationer som känns klumpiga för användaren. Så det här gör ju egentligen någonting helt fantastiskt, att ni kan tänka er att så fort ni ser en await i er kod, då betyder det att nu så ska någonting exekveras, antagligen på en separat tråd. Det behöver inte nödvändigtvis vara så, men det är troligt att det blir på en separat tråd. Och vi vet att raden efter, den kommer att egentligen köras när det här som awaitas är färdigt. Så det betyder egentligen att allting som vi har här blir en callback till awaiten. Och det här är ju superpraktiskt om ni tänker att man jobbar med många API:er som är asynkrona. Då blir det jättemånga await-anrop kanske i en enda metod. Då kanske vi har 5 stycken sådana. Och då skulle det bli jättejobbigt då behöva säga så här. Nu vill jag köra det här och här är min funktion som ska exekveras när det är färdigt. Och när det är klart så ska jag köra här och här är den funktionen. Och så blir det som 40 tab. Då har vi JavaScript till slut. Och det vill vi undvika. Så, och det här kommer antagligen till JavaScript. Det är föreslaget att async och await, allt det här kommer till ECMAScript i näst, är det nästa eller näst nästa version. Så att det där är kind of awesome. Det jag vill göra nu när vi har meckat med JSON:en, nu vill jag ta och navigera till en ny sida här. Så jag tar och gör så här att jag lägger in, jag skapar en till SAML-fil i vårt projekt här. Så högerklickar på projektet, säger add new item och så säger jag att du vill ha en blank page. Blank page 1 låter som ett bra namn. Och så kan vi ta där att jag vill ha egentligen bara en liten label. På SAML-språk så heter det textblock. Så jag kallar den för min label. Och för att navigera då från en sida till en annan här så fungerar det lite lustigt då. Vi sitter nu i main page. Main page ser vi ärver från page. Och page är ett intressant koncept där. Page kommer ha en property som heter frame. Och den kommer ge oss en instans då av en sån här frame. Det ser ut ungefär som en iframe kan ni tänka er i webbutveckling då. Så att vi kommer alltid ha referens till den. Och notera att vi har inte sagt någonting hur vad som ska finnas egentligen. Hur skapades den där framen? Ja, om vi kikar i den här app-specifika historien, den här application.saml.cs, då ser vi att här skapas den frame och grejer. Så att de håller på, Microsoft har gett oss boilerplaten som kollar när ska den här framen skapas och allting sånt här. Och de tar och säger, okej, nu har vi en sån här frame, så nu säger vi navigate, type of main page och skickar med eventuella argument här. Och det där skulle jag kunna norpa, för det är ungefär precis vad jag vill göra nu. Va? Så det enda jag behöver säga är att om vi går tillbaka till vår main page här så kan vi säga att går till vår frame som vi lättast når då genom vår property. Och så säger vi blank page 1. Och så kan vi skicka med då den här objektet som vi kanske ska spara någonstans. Så vi kan säga, vi skickar med då som en liten parameter här, response. Och så kan vi ta då vår IP-property här och skicka med. Några saker att notera här. När vi gör en navigation här så använder vi type of, så vi använder inte strängar. Vilket är rätt praktiskt, så att om vi refaktorerar om den här klassen så följer det automatiskt med. Det vi skickar med som parametrar här ska implementera serializable helst. Det kan vara viktigt eftersom det finns en liten sån här intressant page, kan säga, eller en livscykel för varje app egentligen, att de deaktiveras och sånt där ibland. Och så ska de aktiveras. Och för att allt det där ska ske automatiskt utan att vi ska behöva tänka på någonting så är det bra om det där objektet faktiskt är serialiserbart så att de kan ta hand om det där. Och det här är en liten sträng så att det går utmärkt. Och då kan vi hoppa in på vår nya sida då, blank page 1. Och så kan vi säga att här vill jag ta och säga att jag vill override en metod här. Den är vi också från page. Och där råkar det finnas en metod som heter navigated to. Så du vet att den här kommer köras när någon har navigerat till oss. Och då kan vi ta och säga då att vår labels, där vill vi skriva ut då det här e.parameter eller någonting sånt där. To string kanske vi ska köra där. Det är ju en object den får. Boom. Så jag kör den här en gång så ska vi se om det här funkar. För om det här funkar så kommer vi in på lite intressanta aspekter vad gäller navigation och sånt där. Så om vi klickar på go där. Gå ut på nätet, hitta mitt IP, som deserialiserar allt det där och skickar den hit. Så där har vi IP-numret som burken sitter på här. Så vi ser här i när jag sitter på en desktop-applikation, här finns det ingen back-knapp eller så där. Så här skulle jag behöva lägga in då, eller de flesta skulle i alla fall lägga in en back-knapp här. Om man skulle behöva. Så det får vi ansvara för själv, navigeringen egentligen. Men kör vi det på en telefon så funkar det lite annorlunda. I telefonen så när vi gör det här, allting kommer förstås att exekveras precis likadant. Bara att här finns det ju en hårdvaruknapp som alltid är tillgänglig egentligen. Så om vi kör en go där så kan jag klicka på back här. Klickar man på back här kommer man se någonting som är lite oväntat. Vad förväntar ni er ska hända här? Ni förväntar er antagligen att klicka på back så kommer jag tillbaka till föregående sida. Men det gör vi inte. Vi kommer tillbaka till föregående app i den här världen. Vilket är intressant. Så det vi får göra då det är att vi ser att vi har två saker. Dels så måste vi se till då så att vi själv tar hand om det här navigationshistorien. Och dels så måste vi hitta någonting som funkar både på telefonen och på desktop. Så om jag vill göra sånt här, vi börjar med att säga så här, jag hoppar till den här applikationsspecifika historien. Så nu är jag på app SAML.cs här, den som representerar applikationen. För det här med navigation känns ju som någonting så här liksom globalt som ska gälla överallt. Så jag tar och säger då någonting i stil med det här att jag skulle vilja gå och kika på Windows. Vi kan se om jag har den här förresten. Det kanske jag inte har. Okej. Jag letar upp den istället. Windows.ui. Vad är det den ligger? Just det. Jag glömmer en grej här. Det vi gör nu. Vi börjar med att kolla på telefonspecifika saker egentligen. För den där backknappen, fysiska backknappen, den finns ju bara på telefonen. Alltså måste jag säga att nu är inte jag nöjd med att bara sitta i den här delade miljön. Det här fundamentet som alla Windows 10-system har tillgång till. Utan jag vill lägga till en referens till de mobilspecifika sakerna. Så om jag högerklickar på referenser, säger Add Reference, så ser vi här att jag har någonting som heter Universal Windows. Och där finns det Extensions. Och här kan vi hitta de här sakerna som vi har desktop extensions, vilket är intressant. Så när vi kommer åt desktop-specifika saker som funkar i Windows desktop, så att säga, i Windows 10 desktop, men inte för mobilerna, då kan jag lägga till den där. Men nu är jag intresserad av det här, Windows Mobile Extension SDK. Och ni ser att jag har lite olika versioner här, för att jag har haft många konstiga versioner installerat på den här maskinen. Jag tror att det är den där som vi vill åt, va? Ser bra ut. Så jag lägger till den rackan. Så det betyder att nu så står det här Windows Mobile Extensions for the UWP. UWP är ju det här namn nummer 100 i Microsofts namn på den här typen av utvecklingsappar. Då. Så Universal Windows Platform. Så nu så kan vi ta och komma åt de här API:erna. Så det finns då ett lustigt sätt att kolla, är det här API tillgängligt på den här plattformen? Så någonting som heter API Information vill jag menas. API Information ligger i Windows Foundation metadata. Och där kan vi ta och kika då, om jag vill kolla så här. Har jag tillgång till en specifik klass eller en specifik namespace eller en specifik metod eller någonting sånt här? Då finns det metoder för det här. Så här kan jag säga is type present. Så kan jag bara tala om här. Och då är det lite intressant då. Det är magiska strängar här vi använder. Så här skulle vi innanför en sträng här säga om följande typ existerar. Och så säger jag typ windows.ui.phone.hardware-specific-buttons och allt det här. Så det där är väldigt intressant. För det där är sättet som vi säger att okej, i runtime så vill jag veta om den här typen finns tillgänglig eller inte. För det är ganska speciellt här att har ni jobbat med det här tidigare i 8.1 framförallt, då var det väldigt många sådana här pre-compilation-checkar man gjorde. Man checkade, var det här telefon, då vill jag göra det här. Är det desktop, då vill jag göra det här. I den här världen så kan vi slippa sånt helt egentligen. Så det är lite speciellt då att vi kan faktiskt ta alla de här, alla grejerna som finns på telefonen och alla grejerna som finns på desktopen, de som är exklusiva för de plattformarna, det kompilerar på båda, på alla plattformar. Så att även om det här Windows UI, phone, hardware och allt det här, även om inte det existerar, vi skulle komma få ett runtime exception om vi kör det här på en desktop. Så kompilerar det faktiskt. Vilket är speciellt. Så att i princip så har de byggt in så här stubbar som gör att de kompilerar. I princip så är det not implemented exception som man får när man anropar dem. Så om ni behöver göra det här, checka att nu vill jag kolla så här, är det här, har jag tillgång till det här? Då är det den här API information is type present eller is method present eller is namespace present och allt det här som ni använder. Då får ni en bool tillbaka som säger att ja, nu när du kör på telefonen, då kommer vi åt dina hardware-knappar. Och nej, nu är de inte tillgängliga för du kör på desktopen. Så det här med navigation då är lite intressant. För det där namespacet som vi kikade på där när vi går in och kollar på hårdvaruknapparna, det är inte det vi vill använda här faktiskt. Det kommer funka, men det finns faktiskt en unified version av det här som vi kan använda som kommer att fungera både på telefonen och på desktopen. Och då säger vi någonting i stil med, säg så här, current view. Jag döper min variabel till det. Och så har vi en system navigation manager. System navigation manager. Så den ligger i Windows UI core. Så det här är den som är rekommenderad att använda. För den här kommer att fungera i alla de här universal-applikationerna. Så där får vi en current view. Och där kan vi ta och säga då att back requested. Så jag riggar upp en liten eventhanterare på den. Jag gör det som ett lambda-uttryck här bara för att göra det snabbare. Så där någonting. Så det vi vill göra nu för att kolla, ska du kunna gå och backa nu eller ska du lämna applikationen? För det är helt korrekt att om du klickar back på den första sidan så att säga, då ska du ju lämna applikationen, va? Och då kan vi kika någonting i stil med det här. Om vi säger, vi har ju den där root-framen här, va? Och då har den en can go back property. Om den kan det, då kan vi säga då root-frame go back. Och så får vi tala om då att nu så ska vi markera det här, den här event-hanterarens argument som handled. Vilket betyder att när den här bubblar upp sen till operativsystemet så kommer den att ignorera den egentligen. Så den ser att okej, jag ska inte lämna applikationen för att applikationen har redan hanterat det här eventet. Så då borde vi kunna köra den här igen. Och nu så borde vi kunna backa ut ur egentligen vår andra sida då. Så här, backar vi här så vill vi lämna applikationen. Men backar vi härifrån, va, så vill vi ju egentligen komma dit, va. Så det funkar utmärkt här. Så backar jag härifrån så är jag ut ur applikationen. Och det fina är att det där funkar ju faktiskt då på desktopen också. Det är bara att vi inte har fått den där hardware-knappen. Så att antingen kan vi nu, om vi vill själva då, vill designa det här och säga att jag vill lägga den där knappen där i min canvas. Uppe till vänster eller någonting sånt där. Så kan vi göra det. Annars finns det en shorthand som jag tycker är superpraktiskt. Vi kan gå och säga här att på den här current view som vi plockade ut så kan vi sätta app bar back button visibility. Så om vi sätter den till visible, då kommer inte det göra någonting i telefonapplikationen, för där har vi redan en backknapp. Men om vi kör den i local machine här så dyker det upp en liten knapp som Windows har designat åt oss då. Så då får vi någonting som vi kan använda för motsvarande saker. Så nu ser vi en ganska snygg liten knapp vi fått. Så om vi klickar go där, går till webbservicen, får ner de här grejerna, visar upp IP:t och så kan vi gå back där och samma kod som gällde på telefonen kommer att funka. Va? Så den är ganska bra att känna till, för att med de här grejerna så har man egentligen en grund för att skriva kod som funkar lika bra på telefonerna som i desktopen. Då. Så det enda som är lite icke-intuitivt, det är att när ni ska göra telefonspecifika saker, om ni vill säga såna här saker som att nu vill jag gå och kolla, klicka någon på kameraknappen. Va? Då är det alltså API information som ni går på. Och så iffar ni med en sträng. Självklart så är det ju lite bökigt att ha strängar. Vi vill inte ha magiska strängar och man kommer stava fel och allt sånt där. Så att gör gärna en hjälpklass då som gör det åt er. Men det är så ni gör det. För det kommer att kännas konstigt att den här koden som ger exceptions på desktop när jag inte har någon hårdvaruknapp, den kompilerar. Men ni får alltså använda den där API information för att checka mot en sträng och då får ni en bool och då vet ni, okej, allting funkar i compile time, det kommer alltid göra, men det här kommer funka i runtime också. Och ni kan tänka er när det dyker upp Xbox-stöd och sånt där, då är det en extension som vi lägger till där, precis som vi la till mobile, va? Så då kommer det komma nya API-er som vi vill hålla på och iffa på det sättet. Does it make sense? Ish? Ish is good enough. Okej, okay, så jag tror att jag är på min tid nu, korrekt? Ja, yeah. So that's all I got, my friends. Om ni behöver komma i kontakt med mig så finns jag på warmkitten.com, det är mitt företag. Jag skriver min Twitter här om ni vill ha kontakt där. Så det är någonting. Så tack för mig och har ni några frågor så är det bara att komma upp och bolla. Jag kommer finnas här hela dagen och gå och titta på roliga grejer. Härnäst IoT. Okej. Okay. Tack för mig, mina vänner. Toodaloo.